Podplay.
Jag gjorde ett utspel i februari, 7 februari tror jag gjorde det, när jag gick ut och tyckte liksom att fan, se över dina placeringar, är du rätt placerad? Och det var rubriken, är du rätt placerad?
Mm. Från ja, men nu kör vi, ja. Nu kör vi. Där får du dra i podden.
Ja. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hoppas ni sitter bra med en kopp kaffe framför er eller kanske powerwalk. Jag vet att några tränar när de lyssnar på oss.
Mm.
Hur är du? När konsumerar du mest podd, Mattias?
Ja, men det gör jag faktiskt när jag är ute och går. Jag tycker det är svårt att så här, om jag tar i med några vikter, vilket jag inte gör så ofta, men det händer faktiskt. Och då vill jag ha hård rock. Men när jag är ute och går så tycker jag det är helt perfekt att lyssna på poddar.
Ja.
Ja. Hur är det med dig då? Är det skillnad om du går eller springer? Jag vet att du springer mycket och du går ju mycket.
Alltså när jag går, då brukar jag använder gåendet ofta för att prata i telefon eller gå med en kompis eller någonting sånt, eller prata med mig själv, alltså inte högt utan tyst. Så det brukar inte bli några poddar då. Däremot brukar det bli poddar ibland när jag springer, men det går så där tycker jag. Därför att jag lyssnar på halva podden. Jag tar i så in i helvete när jag springer.
Ja, det är det jag menar.
Ja, så efter halva podden så är det som att jag zonar ut, att jag inte riktigt hör längre. För tröttheten sätter in, då kommer jag in i något. Inte något flow som folk håller på att prata om, utan mer att jag kommer in i töcken.
Jag förstår. Vi passar på att ge en applåd och en fråga direkt till dagens gäst, Arturo Arquez.
Tackar.
Hur är det när du tränar? Alltså, när lyssnar du på poddar, Arturo?
Poddar är nog mer när jag sitter i bilen eller ute och går, som Charlie berättade. Jag känner igen mig i hans sätt. Och när jag tränar, då vill jag gärna ha annan typ av musik för att få lite energi. Annan
vad är det
typ
för
av
musik
energi
då för dig?
Allt. Det kan vara allt från Jimi Hendrix, Beatles, men sen jag gillar AC/DC och ZZ Top. Men det kan vara Beyoncé, det kan vara allt möjligt. Mm. Jag gillar det mesta.
Mm. Inte så mycket opera.
Eller? Jo, det ska jag nog säga. Det kan du lyssna på också.
Hörrni, nu ska jag bara säga, jag är precis hemkommen när vi spelar in detta då, från en fantastisk resa varit i Alperna och åkt skidor. Det var fantastiskt, men jag har också en sån här gubbkommentar med mig hem.
Mm, shoot.
Ja, och det är ju släkt med det.
Ska jag hoppa ifrån dig lite? Har du omikron nu då? Så jag ska, vi ska sitta...
Varför
skulle
omikron?
Inte vet jag. Du har varit ute och rest då.
Ja, precis. För den finns inte i Sverige. Den.
Jo, det... men du sitter ju, man hänger och går på pubbar. Och...
ja, du kan säga det är ett land där det är munskydd hela tiden. Hur har det varit den senaste munskyddveckan för dig?
Ja, den har ju varit på landet, så behöver man inga munskydd. Det är ekorrarna och råttorna som...
passar det. Jag har sett många ekorrar utan munskydd.
Nej, jag sitter väl kvar.
Precis, jag har åkt med HEPA-filter och haft munskydd hela tiden och grej. Skitsamma. Min poäng är att jag är nu sur på alla dessa. Där jag skulle komma till Arlanda då igår, det var så fruktansvärt mycket flygresenärer som står och väntar på specialbagage. Alltså det gick inte att komma ut, inte för att jag skulle ha någonting, utan jag med mitt handbagage, för jag flyger med bara handbagage, kunde inte ta mig ur hallen. Det blev som en stor propp för oss. Tusentals människor som står och väntar på 200 kilo utrustning per person som de har transporterat då till Österrike eller till Italien eller något och hem igen. Och jag blir så redigt förbannad att samma människor som ska hålla på att skamma mig från om jag äter kött på en fredag eller inte för att det är klimatpåverkan, håller på att transportera 200 helt onödiga kilo var. Är det brist på skidutrustning i Alperna? Det är liksom fan hyrgrejer. Jag fattar inte den här köphysterin som är att alla ska egna grejer. Vad fan, det är ett par skidor. Det fattar om man är Stenmark eller Pillan eller något, man ska ha sina egna skidor. Men de flesta svennebanan som är i backen, när jag är i backen i alla fall, de spelar
ingen roll. Du menar Sara Hector eller någon ny, jag tänker tala om gubbkommentar.
Ja, jag bara tycker så här, det är lite si och så med miljötänket, att vissa symbolhandlingar blir så jävla stora, sen så i andra områden täcker man inte till överhuvudtaget. Och just den här transportera runt grejer, det har jag noterat att det är klart, minska flygandet, klimatkompensera, men framförallt om ni ska resa, vad fan, ta inte med så fruktansvärt mycket grejer.
Nej, men sen, liksom... jag vet inte, jag upplevde, jag har några kompisar som var så där nästan så här, alla försökte vi hitta bra, liksom, bra saker med pandemin, och många av de bra som jag fick höra mina kompisar, det var de som sa så här, nu har vi varit, alltså, vi har åkt i samma ställe i Alperna i 12 år och vi har inte upptäckt Sverige. Det var ju helt fantastiskt. Vi kommer inte åka mer till Alperna, för nu är det ju, vi kommer hitta nya Riksgränsen, och det var ju fantastiskt, till och med någon hade inte varit i Åre, och det var, ja, och sen pratar jag med dem nu. Vart är de då? Ja, Kolmajör eller du vet, men nu är de ju där igen liksom.
Det är klart, för man får sitta och solar i t-shirt och sen åker man på glaciärer. Det är väl helt fantastiskt.
Ja, jag har ingen,
men om man nu gör det, om man nu gör det, flyg ner med 79 pannor då, det du väger, istället för 270. Du behöver inte ta upp tre gånger så mycket vikt, bara alltså, för att du ska med dina egna jävla...
Skidor är väl mer skrymmande, de väger väl inte mer
de
än
5-8 kilo. De har ju så jävla mycket grejer med sig. Alltså det är helt sjukt. Och så har de två, det är som att de kommer med långtrag. Jag kan inte åka taxen från flygplatsen för att det är så mycket grejer. Jag måste hyra någon sån här.
Nej, jag vet inte. Jag är ingen slalom, jag kan inte det där. Jag kan inte förstå heller det. Jag köper det, men jag vet inte hur viktigt det är med utrustningen. Kan du det där, Arturo?
Nej, jag har dålig koll på det. Jag gillar att åka ut för, men det är länge sedan som jag ägde några utrustningar. Jag åker för lite för att det är bättre att kunna hyra, för då vet man att allting är tipptopp.
Ja,
bindningarna är inställda och allting är nytt och fräscht och...
Men på tal om utomlands då, ska vi gå på det fruktansvärda, tråkiga, tragiska, sorgliga ämnet bara?
Vi har inte pratat om det därför att vi spelar in den här prodden lite förväg. Det är inte som Andrea kom tillbaka till kontoret idag också, som på måndagsmötet. Nu har jag varit borta en vecka. Har det hänt någonting? Och då var det någon som kände ett behov att berätta för henne att det har blivit krig i Ukraina. Hon bara, jo, jag förstår. Jag har inte varit borta från världen. Jag har bara varit borta från kontoret. Men vi har ju känt till detta sedan det hände också. Det är bara att vi har inte pratat om det i podden eftersom vi spelar in några veckor i förväg. Bland annat för att jag var åkte skidor.
Ja, utom till exempel nu. Ja, för att du åkte skidor. Ja, det vi spelar in idag spelar sig upp imorgon.
Ja, så idag är det igår.
Idag är det igår, ja. Mm.
Ja, eller imorgon. Ja, skitsamma.
Typ så, ja. Mm.
Ja, det har ju hänt då. Och jag vet, om vi börjar med där, det som har hänt. När jag... lyssna runt, inte kanske så mycket på nyheterna utan och Facebook, men lyssna runt med de jag känner som är militärt kunniga, som har jobbat både i Sverige och utomlands inom militära kretsar i många år, så säger de så här, det här är ju ingenting som man har hittat på de senaste halvåret för att man hade tråkigt i Ryssland under corona, utan det här är ju en del av en plan som har funnits i 15 år tillbaka, och det köper jag. Så att jag menar, det är en av de sakerna som är att jag inte får, jag känner ilska, frustration, oro för det ukrainska folket, men jag är ärligt talat inte där att jag håller på att hamstra toalettpapper, kontanter och grejer, för att jag tänker att det här är inte någon urartad lavin som kommer göra att hela Europa går åt skiten. Det kan ju vara det, men jag bara säger, jag tror inte det, utan jag är mer att det här är en långsiktig plan, först Georgien, sen så vill man plocka tillbaka, man vill skapa något nytt sovjetvälde, men, liksom. Men är ni på samma ställe som jag i om vi ska säga hobbyspekulera?
Ja, så vet inte jag också. Jag tycker vi har varit under någon sån här, alltså, det är ju helt hemskt alltså, på ett sätt. Alltså, vi har ju levt nu, för jag pratar med mina barn som är då 21 och snart 18. Mm. Varav min dotter, som vi har sagt tidigare på podden, befinner sig i USA just nu. Men alltså, jag tycker jag har sagt till dem nu i så många år att det som händer nu, det här är inget vanligt. Men börjar vi liksom från Syrien, eller vi kan väl ta redan Ukraina 2014, där det var med Krim och hela den där grejen. Men sen det fruktansvärda sen då under 2016 med Syrienkriget och massinvandringen som hände. Och man sa så här brukar det inte vara. Och sen efter det så kommer miljöhotet, slår oss rakt upp i ansiktet, vi inser shit vad det här. Och då var det väldigt mycket Greta ett tag, och man sa ju alltså att det här brukar inte vara, men det här kommer ju att bestå liksom. Och sen så kommer pandemin och säger till mina barn, men så här brukar det inte vara.
Du känner dig lite katastroföverlastad.
Ja, men alltså jag tycker att jag har ju levt i 50 år liksom. Mm. Och jag kan ju minnas att det har varit, jag minns Iran-Irak-kriget, man minns ju någon liksom börskrascher som har varit och lite såna grejer. Men...
Jugoslavien-krisen kommer man väl ändå.
Ja, precis. Det, ja, men självklart. Så när man tänker Balkan. Efter, exakt vad det här ville komma till, när man tänker efter så har det ju pågått saker med jämna mellanrum som är katastrofer, och det har ju varit inte minst svält i Afrika, och det har varit, alltså, så absolut jag liksom, men jag hör mig som en grammofonskiva försöka lugna eller säga, eller så här brukar det inte vara, men nu har det väl ändå varit för mycket. Men sen är det också kul så här, det var ju corona, jag vet inte hur många ord corona sades i varje nyhetssändning tills det här med Ukraina hände. Mm. Så på något sätt så har man ju liksom lite glömt coronakatastrofen någonstans. Mm. För att nu liksom ligger allt på Ukraina.
Men det visar ju hur mycket, och där har du ju lite svaret då, om du frågar mig. Att det är ju väldigt mycket liksom att det är mediepåverkan. Alltså det brukar vara finanskrisen, brukar jag skoja, och jag skojar för att jag menar allvar. Finanskris hade vi fram tills vi hade fågelinfluensa. För så fort fågelinfluensan kom så började tidningarna handla om annat. Och då lugnade Sverige, fick vi något annat att stirra på istället. Mm. Och jag menar inte att corona är påhittat. Jag bara
nej,
säger
att jag menar verkligen inte att någonting kring, inte, och inte minst men, det men, värsta men, av allt
media,
är väl det här.
Jo, men jag bara menar mediegrejen. Vi hade för något år sedan den här diskussionen... fan är det som händer det här året, alla gamla hjältar dör ifrån oss liksom, så här, och liksom, den dog och den dog och den dog, liksom, varenda filmstjärna varenda, och det, så då började man undersöka lite mer det där, liksom, så här, hur är det? Vad är det, varför dör de nu, har de knarkat mer allihopa, det är bara så här, ja, men det dör inte fler kända människor än vad det gjort tidigare, det är bara för att vi är så uppkopplade hela tiden så vi i realtid får reda på saker. Tidigare så dog ju någon sån här filmstjärna eller rockstjärna, och sen 3 år senare tänker man, fan händer med honom? Nej, han har coolat, jaha. Alltså nu är det i minut, bam, bam, det händer hela tiden. Jag tror också att vi upplever det mycket närmare, och när det gäller krig och konflikter, då är det bra tycker jag. Men för 100 år sedan kunde man inte ha en halv världsdel utan att människor i Småland hade någon aning om vad som pågick. Det var väl inga problem. Nu ska fan, det är svårt att sätta ner foten på fel ställe utan att man stänger ner H&M där och säger så här, det här kan vi inte ha. Det här
är många punkter från våra tankar. Mm. Vad känner du gör, Toro?
Extremt obehag, kan jag säga. Sen är jag heller inte en sån som håller på hamstrar och tar ut en massa pengar på bankomater och sådana saker. För jag känner ingen liksom, omedelbar liksom, hot eller risk själv här. Men jag tycker extremt obehagligt. Jag menar, vi har inte ens kommit ur den här hemska pandemin ännu riktigt. Och sen så händer det här. Och precis som ni var inne på, det är alltid någonting någonstans som blossar upp. Nu hann jag inte kolla det här, men så vitt jag vet så pågår det ett antal krig varje år hela tiden. Men några större konflikter är det ju inte varje år, om man tittar globalt. Men det här är faktiskt en kris som skulle kunna sprida sig till liksom övriga delar i Europa. Och det är otroligt skrämmande för oss som bor här i närheten. Och sen naturligtvis hela den här humanitära katastrofen som pågår just nu. Mm. Som ett resultat av den här invasionen av Ukraina. Så otroligt skrämmande och obehagligt. Och det som också har fått mig att tänka till lite, det är ju... Jag tror aldrig jag har sett en svensk statsminister så bestämd och resolut liksom i sina meddelanden och sitt ställningstagande. Förmodligen för att Magdalena vet mycket mer än vad vi gör. Och just att det är så unisont också med Finland och andra. Liksom, utan Jesus Christ, alla direkt ställde upp för varann inom EU.
Och vad skulle det tyda på, menar du?
Ja, men jag tror faktiskt att det är allvar. För att fatta mig kort. Att det är allvar på riktigt. Och därför så är man total eniga. Liksom. Och jag menar att Sverige skulle skicka vapen. Hade ni frågat mig för några månader sedan så där, nej, det tror jag inte. Det är inte som i 39 när vi skulle hjälpa finnarna. Men uppenbarligen är det.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se /fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men har vi inte sett en ny trend också, att det är inte bara nationer som sluter upp i det här kriget, utan att det även är de nya tidens nationer, det vill säga storföretagen? Alltså det tog inte många timmar innan det började hagla in besked om att den här stänger ner, vi konfiskerar de här pengarna. Liksom som att stora företag tar enorma finansiella risker och säger så här, fast du vet, det finns något som är viktigare, det är vad som är rätt. Och så börjar man stirra på varandra. Tänker ni fortsätta liksom ha rysk vodka? Och så säger systemet, nej det är klart, det kan vi inte ha. Och vips, bara över några dagar så fick vi också... Någon sån här, där det kommersiella perspektivet gick man ur huset och sa, ja, här ska vi inte liksom skicka pengar åt fel håll. Det ska inte dyka upp kapital för fler stridsvagnar, eller det ska inte vara mysigt att sitta hemma och följa de här nyhetssändningarna. Det ska kosta något när man beter sig illa.
Ja, precis. Jag tror att det handlar ju väldigt mycket, jag menar, vi har ju en annan kris, nämligen miljö. Hållbarhetsfrågan har ju kommit upp liksom topp tre liksom på företagens lista. Det är affärsstrategi och med integrerat hållbarhetstänk och andra saker som ligger liksom absolut på topp av deras medvetande. Och många företag som vi känner till i varje fall i västvärlden är ju naturligtvis beroende av hushållens liksom tankar kring det här med hållbarhet och etik och moral och sådana saker. Så att det är ju ett sätt för företagen att visa att man tar ansvar. Och att man tycker att det är fel och att sälja varor och göra affärer med folk som man inte litar på och som kanske bryter mot de här lagarna, folkrätten till exempel. Mm. Att vi kan inte göra affärer med...
Men är det en stor skillnad mot tidigare? Det är inte så vanligt, tycker jag, från tidigare konflikter att någon drar upp en mikrofon i ansiktet på en företagsledare och säger så här, ni som kränger möbler, hur förhåller du dig? Vad ska jag ha en åsikt? Ja, du får väl ha öppet eller stängt, det säger något.
Men det positiva med det är att makten har ju flyttats ner till konsumenter.
Mm.
Därför att konsumenterna kan ju då via sin konsumtion, och om vi kopplar det till hushållens ekonomi och samhällsekonomin, så kan vi konstatera liksom att hälften av tillväxten och hälften av BNP, inte bara i Sverige utan i många andra länder, beror ju av den privata konsumtionen. Så att hur vi konsumenter väljer att spendera våra pengar har väldigt stor påverkan på omsättningen på företagen och lönsamheten hos företagen. Och det här vet ju de, och då tänker de så här, ja men om jag fortsätter att leverera Nike-skor eller Apple-telefoner till ryssarna, så kanske jag kommer att, då kanske konsumenterna kommer bojkotta mina varor och tjänster. Så det är nog bäst att jag tänker till och visar i handling att jag menar allvar med att jag har Agenda 2030 till exempel.
Det är ganska likt hur vi hade det på fondmarknaden för några år sedan, när man började prata om etiska fonder. Eller jag tänker inte investera i bolag som håller på med liksom håller på med vapen, håller på med porr eller håller på med att utnyttja tredje världen och grejer. Så då var det en ganska stor rörelse, och det ledde ju till en stor liksom självsanering, att man säger, vi tackar nej till göra det där, för annars får vi så mycket skit från kunderna. Men det här är första gången jag upplever att det sker på något så här, att vi liksom tackar nej, alltså nationskopplat. Ja. Jag tycker det är någon typ av, alltså jag ska inte säga att det är någon så här silver lining, det är väl att ta i, men det är ändå ett intressant perspektiv, att det kanske blir svårare att bete sig
illa, ja,
när det är så synligt och det blir så dyrt när ekonomin är ihopkopplad. Liksom.
Absolut, och det är ju bra om man tänker på nationsnivå då, men vi kan ju fortfarande konstatera att Europa importerar ju fortfarande massa gas och olja från Ryssland. Och det kan jag själv personligen tycka lite märkligt, att vi har inga problem att skicka pansarskott, men att köpa olja och gas.
Och varför gör vi det då?
Ja, det är en bra fråga. Det finns säkert många svar på den frågan, men ett är väl att man är väl orolig för att elpriser och drivmedelspriser och oljepriser skulle gå upp ännu mer. Jag kan bara konstatera då att vi i väst är extremt fossilberoende fortfarande. Och det är klart att det här kommer väl, om man ska försöka hitta någonting gott med det onda, så är väl att det här kommer väl att påskynda förhoppningsvis hållbarhetsarbetet på sikt. Att vi måste göra oss mindre fossilberoende av flera skäl. Inte minst av såna här skäl, men också av hållbarhetsskäl. Så där har man ju två liksom starka argument till varför vi måste göra oss mer fossiloberoende.
Ja, men precis. Nu är inte vi någon historie- eller geografipodd, men jag vill bara bolla med er. För att, så här, för man kan ju ställa sig frågan, så att fundera på det här på vägen hit idag. För att fundera på så här, när kommer han att vara nöjd, den där mannen där borta i öst? Liksom. Jag har ju haft en känsla av att det han vill ha är väl egentligen inte Ukraina, utan han vill väl ha ett sovjetvänligt Ukraina och tillgång till Krim. Han ska kunna liksom bygga sin bro där och de ska kunna få ta sig dit och sådär, och få även på östsidan, så att han får Svarta havet. Är det den känslan ni har fått? Alltså, eller vad tror ni, att han kommer dra det här så långt så att han tänker erövra landet?
Liksom? Jag, om du frågar mig, så är det så här, till att börja med, jag förhåller mig till all information jag får om detta som propaganda. Det är så naivt, tycker jag, att säga att det som är, det där är rysk propaganda. Ja, men det kommer mycket från andra hållet också. Så att jag får bara förhålla mig till att jag har egentligen ingen aning om det är han eller om det finns en stor majoritet för det. Pratar man, lyssnar man på svenska medier, så är han ju en ensam despot och folket emot honom. Lyssnar man på norska medier, så säger han att det pågår inga större demonstrationer ute på stan. 70% tycker det är extremt han håller på med. Så jag tycker det är svårt att bedöma. Därmed så tror jag alltid man ska vara försiktig med att bedöma ut den här typen av världsledare som att de skulle vara någon typ av galna despoter.
Jag bara undrar så här, när kan vi se liksom ett stopp? För att vissa hör man ju så här, och varför jag frågar när kan det bli ett stopp, det är för att jag tänker det ska ju bli kopplat till den ekonomin vi ska prata om. Eller den ekonomin vi pratar om.
Jag tror att man har ett 50-årsperspektiv att återberätta ett Sovjetunion. Jag tror man skäms över Jeltsin-åren och sönderfallet, och man vill bygga upp sig själv som en stormakt igen, och det tror jag att det finns en del stöd för. Jag menar, det är ju, på andra sidan havet hade vi ju liknande situationer, Make America Great Again, och vi ser liksom en nationalistisk rörelse som sprids över Europa också. Det vore konstigt om inte motsvarande liksom verklighet dyker upp även i Ryssland. Det är inte som att det ser helt annorlunda.
Alltså, den reflektion man gör som privatekonom, det är ju att jag tror att de flesta länder och ledare, politiker, vill ju liksom sitt folks bästa. Någonstans innerst inne så vill man i alla fall tro det som ekonom. Och sen finns det olika ideologier som gör att man väljer olika vägar dit. Och för mig som inte följer då varken militärstrategiskt eller liksom den politiska arenan på det sätt som kanske krävs, så gör jag lite grann reflektionen som Charlie då, att vi kan ju alla se liksom att det har skett misstag från båda sidor. Som så. Invasionen av Irak, när Hans Blixt, kommer ni säkert ihåg, sa att det fanns inga, han var ju där och tittade, det fanns inga massförstörelsevapen, ändå så skedde invasionen. Det finns ju många sådana exempel, men det kokar ju alltid ner för mig som ekonom liksom det här, jag förstår inte hur man 2022 kan ta ett beslut att invadera ett annat land med allt vad det innebär ur miljösynpunkt och mänskligt lidande och värden. Alltså, tänker man grusar en hel stad, att återuppbygga det där, människor som dör, och jag kan tänka mig att de som drabbas av det där, människor reser ju, och det finns ju vänner, släktingar över landsgränser som kanske förstör det där, kanske en eller två generationer, och liksom återskapa förtroendet ukrainare och ryssar emellan och sådär. vi har ju en global ekonomi. Det tar Sverige som ett exempel. Vi är ett väldigt litet exportberoende land. Vi är oerhört beroende av att världsekonomin utvecklas väl. För gör en del, då går det bra för Sverige. Och när det går bra för Sverige så går det bra för oss hushåll. Det är ju inte svårare än så. Det är klart att allt det här som leder till konflikter och krig och att vi slutar göra affärer med varann och att man som nu då, och vilket jag tycker i och för sig är rätt då, att man stänger stora delar av det ryska banksystemet och sådana saker. Jag förstår allt det där och jag tycker det är rätt. Jag står bakom allt det där som är gjort. Men som ekonom så reflekteras man över då liksom att återigen, here we go again. Liksom, nu drabbas folk. Det får sätta livet till, allt för många. Och ekonomiskt så drabbas liksom stora delar av jordklotet. Jag tycker det är otroligt beklagligt och olyckligt. Och då blir man naturligtvis bekymrad att fan, 2022, jag trodde vi hade kommit lite längre. Liksom.
Mm. Ja, det hade man ju hoppats på.
Men vi har ju inte det uppenbarligen.
Men om vi inte tittar på honom då, för att där har vi ju uppenbarligen ingen som sitter här och försvarar överhuvudtaget det som pågår.
Nej,
det
kan
vi
bara vara
helt tydliga med. Och om vi tittar på våran del, om man ändå då har sett, du pratade om redan 2016, har vi som nation tagit våran ansvar ur ett finansiellt perspektiv? Alltså när vi pratar om att vi skickar pansarskott, hur många pansarskott har vi skickat till Ryssland de senaste 10 åren? Mm. Tack vare att vi har varit ett exportberoende land som har som jag upplever har monterat ner mycket av vårt egen energiförsörjningsförmåga och importerat det. Det är ju många miljoner, alltså det är lite naivt att man håller, alltså är man en knarkare då stödjer man ju liksom hur folk behandlas i Colombia och är man beroende av gas och olja då skickar vi ju pansarskott och stridsfordon möjligt köpkraften till det, inte Ryssland. Är det någonting, känner du ur ett så här ekonomi
fast den här ekvationen förstår jag inte jag riktigt, alltså vad du menar med det här, för att nu, i det här fallet så handlar det om ett nödkatastrofläge där folk,
jo men alltså, jag menar en del av det som händer nu, hur tragiskt den är, kan jag ju tycka att vi delvis kunde räknat ut med arslet att det skulle hända, det har funnits tecken ganska länge på att det finns en aggressivitet
i
Ryssland, en vilja att utöka.
Men man trodde väl ändå inte att det skulle. Det var väl lite grann när USA höll på nere och när det var med i Afghanistan och runt där så var det ganska hett och Iran var inne och sen visste det sig att de hade ju skjutit ner sin egen. Liksom, det var ju väldigt spänt ett läge där. Det är klart att sen krävs det väldigt mycket innan någon ska trycka på någon knapp liksom, som gör att det utbryter fullt ut. Men det var väl ändå, jag tror ändå att det var många som faktiskt, alltså alla världsledare förstår sig på det, var nog inte alls säkra på att det faktiskt skulle hända det som hände. Det var nära, de riggade upp, men sen var det ju också det här att de till och med själva sa att vi backar nu så här, vi ska föra diskussioner. Så att, ja, jag vet inte fan, alltså, jag tycker det verkar galenskap.
Mm. Det är en humanitär katastrof under alla omständigheter och det är klart att att återupprätta det här förtroendet och jag menar, precis som jag sa när vi förhoppningsvis var liksom i slutet av den här pandemin och skulle kunna få se liksom en återhämtning och liksom få gå tillbaka till någonting som är lite mer normalt då så hände en sån här sak. Så liksom, otroligt olyckligt och tragiskt. Det är bara att hoppas på att den här konflikten och kriget tar slut så fort som möjligt.
Men både pandemin och det här är ju fruktansvärt tragiskt och folk har fått sätta livet till i båda fallen. Sen kan man tycka att det här är kanske än jävligare därför att det finns en illvilja och att det finns faktiskt andra människor som skjuter på andra människor. Pandemin är ändå någon slags mindre levande varelse som ställer till det, om vi säger så. Men jag minns ju då när, vilket jag refererat till flera gånger i podden, när du och jag och Charlie poddade precis när pandemin sköt till liksom. Och när vi stängde av så du sa att fan jag är orolig på riktigt för börsen liksom. Men lärdomen där var ju sen då i alla fall att ja, börsen stack och det hade du alltid, vi var väl alla där då. Men hur ska man tänka nu? För det vi några gjorde, som, då gick man in, för det är den här klassikern som jag vet Charles har upprepat 1000 gånger. Att när börsen går upp då handlar folk och när börsen går ner så säljer man. Och man ska göra egentligen precis tvärtom. Jag tänker för våra lyssnare nu då. Om man har pengar över, är det nu eller är det snart? Eller är det, för vi har ju sett en kraftig nedgång på alla plan. Är det nu man ska liksom gå in och vara kall eller ska man vänta lite till? Jag förstår att det skitsvårt att ge ett svar, men alltså vad är känslan? För vi har ju ändå varit med om jävligt otäcka saker liksom på börsen då, ja. Som inte senast pandemin. Vad tror du?
Jag skulle säga så här att om man tittar tillbaks historiskt och sett liksom, vilken strategi funkar bäst på börsen, då kan man konstatera att den som är långsiktig och sparar regelbundet och som inte underskattar avgifternas betydelse, det är den som är vinnaren över tid. Men det man också ska komma ihåg då, det är att till varje liksom, säljare av en aktie så finns en köpare med en annan sparhorisont. Jag säger det igen, till varje säljare som säljer en aktie så finns en köpare men med en annan sparhorisont. Så allting handlar egentligen ytterst om vilken sparhorisont du har. Och är du riktigt långsiktig, inte minst nu med tanke när vi ser att inflationen liksom är på väg upp, stiger, så liksom har historiskt visat sig liksom att börsen är en bra plats att vara på. Så budskapet och svar på din fråga är att om du håller på att spara långsiktigt, regelbundet, fortsätt med det. Det är det jag säger. Men för den som har så här, ärvt ett belopp och har ett stort belopp, ett större belopp att gå in med, så skulle jag inte gå in med allting på en gång. Och varför skulle jag inte det? Nej, därför att risken och osäkerheten är otroligt hög just nu. Jag menar, i morse så inledde börsen med att falla över 4%. Om man tjuvkikar här nu i min telefon så ser jag här att börsen just nu är ner 0,29. Det är en extrem dagsvolatilitet. Nu är inte dagen slut och enligt min klocka så är klockan 1:15.
Men 3% på en halvdag är ju fruktansvärd uppgång.
Ja, precis. Liksom så att liksom ner i källan 4%, det är mycket. Och sen, även om det händer kanske 3-4% händer ungefär en gång i månaden i snitt. Om man tittar tillbaka då historiskt, så ser vi liksom att det kanske slutar på plus. Vad vet jag? Mm. Eller så kommer det en känga ner på slutet. Det är inte helt ovanligt.
Men du menar, om man ska liksom göra så här töntigt Charlie Söderberg-exempel. Ja. Om man 1789, ja, kan vi backa dit och handla. Ja. Det är klart att de som är där är så här, fan, kommer det bli revolution här? Det är farligt att gå in och köpa nu. Vet du? Det kan bli revolution. Spelar ingen roll. 2019 spelar ingen roll om du hade köpt före eller efter revolutionen jämfört med vad priserna var då, ja, så har du tjänat fruktansvärt mycket ändå. Ja. Och det är liksom lite samma, har du 20 år på det, då borde det högst rimligtvis inte spela någon roll om du är före eller efter toppen eller dalen. Mm. Framförallt om alternativet är att sitta och göra ingenting i 20 år. Mm. Men har du 1 miljon ärvt, då kanske man ska lägga in 10 000 i månaden.
Ja, därför att pengarna, jag menar, det är klart att återigen teoretiskt då, man går in med allt nu eller allt om en vecka, teoretiskt spelar ingen roll om du har en oändlig eller evig sparhorisont. Men folk har ju inte riktigt en evig sparhorisont. Nej. Utan de flesta har ju kanske 5, 10 eller 15 år om vi pratar aktiemarknaden, väldigt många. Och det är klart att går man in fel, låt säga att du går in idag med allting och sen säger vi att börsen skulle falla 30-40%. Jag säger inte att det kommer att ske, men i händelse av att det skulle inträffa, klart då var det jävligt trist att gå in idag med allting. Mm. Och det kan ju ta lång tid, det kan ju ta 3, 4, 5 år innan du är tillbaka.
Men det är ju billigare nu än för 3 veckor sedan också.
Absolut, men, och det är ett viktigt men, börsen gick 35% förra året och fram till årsskiftet, från det att pandemin bröt ut fram till årsskiftet, så hade börsen gått 70%. Det ska vi inte heller glömma bort. Mm. Så att om du nu faller, så är alla vi som har varit inne i börsen i mer än de här 2 åren, då, säger vi. Vi är fortfarande på stort plus, så var det fortfarande möjligt att kunna sälja och ändå göra vinst. Men det är ju inte alla som har haft en sparhorisont. Det fanns ju de som gick in vid årsskiftet. Och det fanns de som gick in för 3-4 veckor sedan. Och klart för dem är det ju trist. Så rådet till den som har en väldigt lång sparhorisont, det är att fortsätta spara regelbundet. Då har de här 500 spännen eller 1000 spännen du sparar varje månad. Fortsätt med det, för vi vet inte när det här vänder. Det kan ju bli eld och pör imorgon. Det vet vi inte. Så fortsätt att spara. Spara regelbundet. Var långsiktig och underskatta inte avgifternas betydelse. För den som har en sudd pengar, man har ärvt något eller har gjort en försäljning av ett hus eller något och inte behöver återinvestera de pengarna i någonting, då skulle jag vara försiktig med att gå in. Jag skulle inte gå in med allting nu, utan jag skulle liksom försiktigt gå in undan för undan.
Mm, men även lite nu ändå, för att det finns en chans att vi...
Jag skulle göra det. Jag skulle göra det eftersom jag har lång sparhorisont, och i de här lägena så skulle jag våga ta risk eftersom jag har den här erfarenheten att långsiktigt så är det bra.
Och du klarar av lite fall.
Jag är inte beroende av pengarna ifall det skulle gå ner, för det är inte de pengarna jag ska gå in med på börsen. Så att beroende på sparhorisont och riskvilja, så skulle jag säga att fortsätt spara regelbundet, och för den som har större sudd pengar, gå inte in med allt just nu eftersom vi har det så otroligt osäkert. Däremot så skulle jag säga att börsen är ett bra ställe att vara på om man har en lång sparhorisont, och då pratar vi om 7-8 år eller längre.
Mm. Du, vi ska avsluta det här samtalet. Det blir lite konstigt för vi är en ekonomiprodd och vi pratar ekonomi fast vi är i Ukraina-frågan.
Mm.
Så vi kan bara säga att våra, gemensamt för oss, våra tankar är förstås med de människorna som behöver utstå detta på riktigt.
Mm.
Och är på flykt och till alla er som lyssnar här, låt oss se till att dels hålla både hjärtat och huvudet öppet nu och se till att vi kan vara med och bidra på alla de sätten vi kan. Det är både med köpkraft, men det är också med ibland bara att lyssna och höra och inte allt för hårda ord i sociala medier eller vad som helst.
Mm.
Och sen så det som jag är min favorit i såna situationer är som keep calm and carry on. Vi behöver inte gå in i någon toppspiral så att vi tappar logiken i vad som pågår. Bara för att det är mycket läskiga rubriker.
Mm.
Jag gick förbi en hälsokostaffär på vägen hit som hade tagit ner allt skyltning och ersatt det med stora svarta plakat där det står vi har jod. Vilket ju är en signal om att man tror att en jod man köper i hälsokostaffären på något sätt skulle hjälpa mot kärnvapenkrig.
Mm.
Där behöver vi ta ett djupt andetag och förstå att det pågår skit i Ukraina, men jag tycker inte vi behöver sprida till våra barn någon typ av liksom traumatisk stresssituation över att världsläget gör att vi borde kura ihop oss i någon håla.
Som nej, jag tänkte fylla på med barnen, för som jag inledde med att säga just det här, när jag pratar med mina barn hela tiden, även om de inte är så mycket barn. Men jag tycker ändå det är viktigt att vi också pratar med varandra. För det är lätt att det blir en hysteri. Och det är ju bara det faktum jag såg på nyheterna om dagen. Att vattenflaskorna på någon av de här kedjorna är slut. Alltså vattenflaskor som dunkar. Det är helt slut. Vi ser exakt samma sak som vi såg med toapapperna.
Mm.
Och det är fruktansvärt. Alltså. Och jag tycker vi ska vara förbaskat försiktiga vad vi säger också för våra barn. För de hör... De hör det vi säger. Liksom.
Ja, de snappar upp allt.
De snappar upp allt. Och hör man då att det finns en idiot och han har kärnvapen och det är det ena med andra och det blir krig och kris. Vi kan ju sansa oss i det och känna oss lugna på något sätt och vara realistiska. Men, och vi kan inte påverka det. Det är också en sak som är säker. Vare sig vi tre här inne i studion nu tycker att vi skulle skicka vapen eller inte, så låter jag dem som styr landet få sköta det där.
Mm.
Och där var det ju en extrem enighet i det fallet. Och vilket jag tyckte kändes bra någonstans. Jag behöver inte hålla på och fundera på det där. Utan det var ju uppenbarligen ett rätt beslut då. Får jag ju tro. Men just det att vi tänker på, vi snackar med våra barn om.
Mm.
Sen tycker jag att vi kan bidra. Jag har skänkt, eller vår familj, vi har pratat om det. Vi har skänkt nu 100 spänn varje dag så länge Ukraina pågår. Och det kan bli ganska dyrt om de pågår länge. Men samtidigt så blir man jävligt glad fast man har då ändå bidragit. Och det har vi gjort som en modell. Liksom.
Fint.
Och jag tycker att man var och en ska titta också på placeringar i all ära, men att man verkligen är noga nu med vart man kanske placerar sina pengar och tänk hållbart och liksom se vad världen är skör någonstans.
Mm. Och hålla energin uppe. Man behöver inte ställa in parmiddagarna bara för att det pågår krig i ett annat land. Det är verkligen inget bara, men det finns någonting så här keep calm and carry on. Låt oss fortsätta ha mello och kolla på fotboll och få livet att funka och gå till jobbet. För många människor sover dåligt på natten över att någonting händer i en annan del av världen som är utanför deras kontroll. Och det är, man ska inte, vet att det är töntigt, men man ska inte underskatta hälsoeffekten av. Många har varit oroliga nu i 2 år efter en liten grej de inte kan se. Och nu är de oroliga för nästa sak. Jag tror mer människor kommer dö av oro om vi inte tar ansvar för att det är okej att må bra och samtidigt kunna ha ett allvarligt öga och empati för det som pågår i världen.
Ja, och sen bara för att lägga på ett ytterligare privatekonomiskt perspektiv på det där. Jag kan ju tycka också att det är klart att det är trist att drivmedelspriserna stiger och oljepriset stiger och elpriser stiger och vi ser att inflationen sprider sig till fler varor och tjänster och sådär. Men det är ett lågt pris vi svenskar får betala för vad till exempel ukrainarna utstås nu.
Mm.
Och det är som mamma brukar säga, det är ju bara pengar.
Mm.
Liksom, har man hälsan och vänner och annat liksom intakt, vilket är det viktigaste här i livet, så har det så otroligt mycket större betydelse. Så att jag tycker också att vi ska inte klaga. Visst, det är beklagligt att framförallt människor som lever med små marginaler drabbas ytterligare av den här krisen på det sättet indirekt då. Men vi får också komma ihåg att det är ett lågt pris vi får betala då för det som pågår just nu. Så att det tycker jag vi får svälja helt enkelt. Att det blir lite dyrare, vi får lite sämre köpkraft 2022. Men som sagt, i det stora hela är det viktigt att vi är friska, att vi har våra vänner och att vi mår bra.
Mm.
Absolut, det får nästan bli slutorden tycker jag.
Det tycker jag. Arturo, Som alltid, tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Klurigt ämne idag, men det känns ju viktigt att även vi pratar om det som faktiskt pågår.
Ja, det blir mycket följd på det här. Jag hoppas att du kan snart komma tillbaka. För det finns ju mycket intressant kring vad kommer då att ske nu. Som du var inne på här nu på slutet. Med hur vi drabbas eller hur det kommer att se ut med elpriser och sånt framöver. Men låt oss återkomma till det ganska snart. Om du har lust och
gärna.
Vill du kan.
Mer än gärna, det vet ni.
Jättebra. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa. Vi är tillbaka om en vecka.
Podplay.